Med en jättedamm tvärs över Gibraltar skulle vi i princip rädda inte bara Venedig utan alla de övriga städerna vid Medelhavets kuster, samtidigt som vi skulle skapa världens mäktigaste vattenkraftverk med ändlös grön energi för hela Europa. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psychotic. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Medelhavet är världens 10:e största hav, omgivet av land på alla sidor, med undantag för en liten glugg längst i väster, kallad Gibraltarsund. Tänk om vi skulle bygga en stor damm tvärs över Gibraltar. Jag menar, det är ju bara 13 kilometer. En damm med ett enormt vattenkraftverk som skulle ge grön el åt hela Europa. Ny odlingsmark och nya boplatser skulle skapas när vattnet i Medelhavet sjunker. Venedig och andra sårbara gamla städer skulle räddas från översvämningarna orsakade av det allt varmare klimatet. Och nya landförbindelser skulle skapas mellan Europa och Afrika. En ny superkontinent skulle skapas. Atlantropa. Ja, så här kallar alltså idéns fader det hela. Hermann Sörgel var en tysk arkitekt som drömde om att dämma upp Gibraltar i slutet av 1920-talet. Och med jämna mellanrum är det någon som vill damma av Sörgels gamla visioner om Atlantropa. Vi ska ta en titt på den här planen i veckans kvanthopp. Exakt hur storhetsvansinnig och orealistisk är den? Eller är den det? Hela Medelhavet som de nya Nederländerna. Jag menar, med de smältande polarisarna och havet som stiger och allting, kunde det här vara räddningen? Det där, en liten spoiler här. Nej, det är nog just så galet som det låter det här. Men en bra story är det. Hör den i veckans kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med. Medelhavet omges av 15 olika länder. Då räknar jag alltså de länderna som har en kustlinje vid Medelhavet. 59 olika städer i de här länderna ligger vid Medelhavet. Inalles 150 miljoner människor bor i de här städerna. 256 miljoner turister besökte Medelhavsområdet 2022, vilket gör området till en av världens allra populäraste turistdestinationer. Medelhavet och länderna som kantar det var födelseplatsen för mänsklighetens första och mäktigaste civilisationer och för demokratin, filosofin och vetenskapen. Och vem vet vad annat. Men romarnas gamla Mare Nostrum, den västerländska civilisationens vagga, mår inte så bra just nu. Det stigande havet och de allt värre stormarna och översvämningarna hotar gamla kulturskatter som Venedig och orsakar skador för miljarder euro överallt längs Medelhavets kuster. I Venedig till exempel har man tvingats ta till en mängd mer eller mindre desperata åtgärder och megaprojekt i stil med MOSE, den enorma översvämningsbarriären MOSE eller Modulo Sperimentale Elettromeccanico, som man började planera i slutet av 80-talet och som har kostat omkring 6 miljarder euro. Den här barriären togs i bruk 2020 och ska klara av att avvärja stormfloder på upp till 3 meter höga, är det tänkt åtminstone. Men kritikerna menar att MOSE redan nu är helt utdaterad med tanke på hur fort klimatkrisen accelererar. Projektet har också plågats av idel förseningar, budgetöverskridningar, korruption och högljudda protester från miljöorganisationer. Och det säger ju sig självt liksom att det inte är en hållbar lösning om samtliga gamla kulturstäder vid Medelhavet med inte mindre än 49 UNESCO-världsarv ska börja köra med sina egna respektive motsvarande lösningar för att skydda sig mot det stigande havet. Men det är ju såklart inte bara kulturarv som hotas. Det relativt låglänta Malta med sin knappa halv miljon invånare kommer till exempel att vara illa ute. Det stigande saltvattnet märks redan nu av i Maltas grundvattenförsörjning. Cyperns våtmarker riskerar också att förstöras av de stigande temperaturerna och havsnivåerna. Också Nildeltat, en av områdets riktiga kornbodar, är i farozonen. FNs klimatpanel har beräknat att en höjning av havsnivån med 30 centimeter skulle översvämma 200 kvadratkilometer av Nildeltat. Lägg sen till att en femtedel av områdets odlingsmarker kan förstöras av salterosion innan seklet är till ända. Allt det här kan sen leda till att miljontals människor kan tvingas lämna sina hem vid Medelhavets kuster. Och så har vi ännu en flyktingström i Europa, kanske också från Medelhavets norra kuster den här gången. Därför, menar vissa, kunde det nu vara läge att damma av ett gammalt projekt som aldrig riktigt fick luft under vingarna när det först lades fram för nästan 100 år sedan, men som nu kunde bli Medelhavsländernas räddning. Det här projektet kallas alltså Atlantropa eller Panropa. Och det går ut på att dämma upp hela Medelhavet vid Gibraltar sund. Ni vet, den där ena lilla gluggen där längst i väster som hela problemet i princip kommer från, det stigande havet alltså. Gibraltar sund är ynka 13 kilometer brett vid sitt smalaste ställe. Jag har bokstavligen gått till fots längre än så när jag har varit sugen på salmiak. Med en jättedamm tvärs över Gibraltar skulle vi i princip rädda inte bara Venedig utan alla de övriga städerna vid Medelhavets kuster, samtidigt som vi skulle skapa världens mäktigaste vattenkraftverk med ändlös grön energi för hela Europa. Jag menar, det låter ju win-win det här. Vad kunde gå fel liksom? Nå. Bara så att förväntningarna nu ska hållas på en realistisk nivå här. Atlantropa var, och sannolikt är det fortfarande, ett fullkomligt galet och i praktiken omöjligt megaprojekt som trots det fick en hel del uppmärksamhet när dess primus motor, den tyske arkitekten Hermann Sörgel, lade fram idén i slutet av 1920-talet. Många lystrade till, också i maktens korridorer. Och den här planen, den var lika bedrägligt enkel som den var, när det kommer till kritan, fullkomligt vansinnig. Sörgel kläckte sin plan kring samma tid då forskarna först upptäckte det faktum att Medelhavet en gång hade torkat ut nästan helt och hållet. Vi har talat om det i ett tidigare avsnitt av Kvanthopp. Den messinianska salinitetskrisen kallas det här som skedde för ungefär 5 miljoner år sedan när en höjning av jordytan vid Gibraltar sund blockerade vattenflödet från Atlanten. Det här fick Medelhavet att torka ut nästan helt och hållet över en period på bara sådär 1000 år. Avdunstningen är alltså väldigt snabb under den stekande solen på den här breddgraden. Så jag menar, om det har hänt förr, mer eller mindre av sig själv, vad är det som säger att vi inte kan få det att hända igen om vi sätter våra bästa ingenjörer på uppdraget? Ja, no, låt oss nu leka med den här tanken och säga att varför inte? Låt oss se hur snacket gick förra gången då planen var aktuell. Varför gjorde man inte slag i saken då? Trots Hermann Sörgels gränslösa entusiasm för sitt projekt. Nu tänker någon kanske att året är 1928. Nazismen ligger och jäser och bubblar. Är den här Sörgel nu ännu en av Hitlers propellerhattar som väntar på att få fria händer? Nej, faktiskt inte. Sörgel var inte nazist. Han var snarare pacifist och på det hela taget en tämligen klarsynt kar som oroat hade följt med den ekonomiska och politiska turbulens som följde i första världskrigets spår och som banade väg för nazismens framväxt i Tyskland.
Vid Deutsche Volk euch liebte wollen hat.
Hermann Sörgel var övertygad om att ett nytt världskrig bara kunde undvikas om man hittade en radikal lösning på Europas problem, arbetslösheten, överbefolkningen och en framtida energikris som Sörgel såg som oundviklig. Politiken hade inte svaren på de här frågorna, menade Sörgel, så han vände sig till det han kunde, tekniken. Så Hermann Sörgel satte sig alltså ner och skissade. Inte bara en jättelik damm över Gibraltarsundet ville han bygga, utan 3 stycken i slutänden. En uppsättning dammar också mellan Sicilien och Tunisien och en damm tvärs över Dardanellerna. Spärra av Svarta havet också alltså. Var och en av de här dammarna skulle sedan innehålla gigantiska vattenkraftverk. Bara Gibraltardammen skulle tillfredsställa hälften av hela Europas energibehov. Men framförallt, de här dammarna skulle få enorma nya områden att träda fram ur havsdjupet nedanför den naturliga kustlinjen i Medelhavet och förena Europa och Afrika i en ny superkontinent, Atlantropa. I sitt slutliga tillstånd skulle Medelhavet omvandlas till två mindre bassänger. I den västra delen skulle havsnivån sjunka med 100 meter och i den östra delen med hela 200 meter. Totalt skulle 660 000 kvadratkilometer ny mark återvinnas från havet. Det här är ett område större än Frankrike. Ny odlingsmark för att mätta munnarna hos Europas växande befolkning, men också ny mark där nya städer kunde byggas. Senare versioner av planerna för Atlantropa inkluderade också två dammar över Kongofloden och skapandet av ett nytt innanhav i Afrika, Chad och Kongosjön, som skulle ha ett utjämnande inflytande på det afrikanska klimatet, tänkte sig Sörgel, och därmed göra det trevligare för europeiska bosättare att flytta söderut. Ja, alltså om Sörgel inte var nazist så låg ju nog hans tankar ändå i linje med den tidens koloniala och eurocentriska attityder. Sörgel föreställde sig att Afrika med alla dess resurser och dess utrymme skulle stå helt och hållet till Europas förfogande. En kontinent med gott om utrymme för det nya sammanlänkade Europa att breda sig ut över. De här idéerna, Sörgels idéer, de må låta absurda i vår tids öron. Men de togs på allvar då faktiskt, på tröskeln till 1930-talet, av diverse arkitekter, ingenjörer, politiker och journalister. Det omfattande Atlantropa-arkivet i Deutsche Museum i München är till exempel fullt av arkitektoniska skisser och ritningar av inte bara dammarna utan av de nya städer som skulle växa upp på det nya landet som befriats från havet. I Deutsche Museums arkiv kan man också läsa hundratals artiklar om projektet som publicerades i tysk och internationell press, inte minst i populärvetenskapliga publikationer och i ingenjörernas och geologernas facktidskrifter. Men kanske ännu mer intressant, där finns också buntvis med brev från vanliga läsare och medborgare som tycker att Atlantropa låter som en fantastisk idé och de understöder det här projektet helhjärtat, skriver de. Det som säkert gjorde Atlantropa så attraktivt i mångas ögon var visionen som projektet presenterade om världsfred, ett Pax Europea, en fred genom inte så mycket politik och diplomati utan genom en enkel teknisk lösning. Enkel på pappret åtminstone. Energin skulle i alla fall vara nyckeln till det hela. Atlantropas hjärta skulle utgöras av det gigantiska vattenkraftverket i Gibraltardammen som skulle förse hela Europa och delar av Afrika också med elektricitet. Kraftverket skulle övervakas av ett oberoende organ som skulle ha makten att utfärda sanktioner och stänga av energiförsörjningen till varje enskilt land som beter sig illa och utgör ett hot mot freden. Dessutom beräknade Hermann Sörgel att själva byggandet av dammarna och skapandet av superkontinenten Atlantropa skulle kräva så stora investeringar av samtliga länder i området att ingen helt enkelt skulle ha råd att förklara någon annan krig. Hermann Sörgel tycks ha varit en genuin idealist som ägnar en stor del av sin tid och energi åt att popularisera det här Atlantropa-projektet. Han använde sig av alla tillgängliga kanaler, press, radioprogram, filmer, föredrag, utställningar, till och med poesi på temat Atlantropa. Sörgel hoppades på att ett folkligt intresse och stöd skulle omsättas i stöd från politikerna och finansministrarna kanske framförallt. Och som sagt, Sörgel fick en hel del människor omvända när det begav sig på bägge sidor av Atlanten faktiskt. Men det var ett gäng som han aldrig lyckades övertyga och det var nazisterna i hans eget hemland. Det gav ju förstås inte mycket för Sörgels pacifism och världsförbättrande. Fred i Europa, det var ju inte liksom Hitlers grej, som vi vet. Och nog förekom det skepticism till Sörgels visioner annars också, bland relativt nyktert folk också. Intressant nog så var det inte så mycket Atlantropa-projektets enorma tekniska utmaningar som gjorde kritikerna kritiska. Snarare var det nödvändiga samarbetet mellan de inblandade nationalstaterna som framstod som det allra mest orealistiska med projektet. Sörgel, han vägrade ändå att ge upp. Ännu åren efter andra världskriget reste han runt och försökte trumma upp entusiasm för sin dröm. Inte helt utan resultat faktiskt. Som en journalist i New York uttryckte saken i en kolumn, att utnyttja Gibraltar för mänsklighetens bästa låter som en dröm. Men i detta 1900-tal är ingen dröm, inte ens om samarbete mellan nationer, helt omöjlig. Hermann Sörgel själv levde på sin dröm ända till slutet, som kom 1952, då han blev påkörd av en bil.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
År 2012, när Europeiska unionen tilldelades Nobels fredspris som ett erkännande för dess bidrag till varaktig fred i Europa, verkade det ju som att Sörgels pacifistiska dröm åtminstone inte var så långsökt trots allt. Också om det nu inte hade involverat någon enorm damm tvärs över Gibraltar sund. Men sedan dess hade hänt mycket och 2023 ser samarbete mellan nationer tyvärr ut som en avlägsen dröm igen. Där som Hermann Sörgel såg Atlantropas nya marker som en tillflyktsort för trångbodda europeer, konfronteras vi nu av en spegelvänd verklighet. Strömmen av desperata människor går nu i nordlig riktning, över Medelhavet från Afrika till Europa, i många fall med drunkningsdöden som följd.
Turning overseas, about 100 migrants are missing in the Mediterranean off Libya. Their boat capsized during the perilous journey.
Och det här med att dämma upp Gibraltar sund då, hur realistiskt är det nu sist och slutligen? Tja, no, man stöter alltså på tanken ibland fortfarande. Ibland på lite besynnerliga ställen. Det finns en scen i Star Trek-filmen från 1979 där kapten Kirk gör ett besök vid en av Starfleets relästationer som är belägen på Gibraltardammen vid kraftverket som finns där i Star Treks parallella universums framtid.
I want you all to be very careful. This is Terra Incognita.
1997, här i vår verklighet, tog den amerikanske geologen R.G. Johnson upp Gibraltardammen som en möjlig lösning på problemet med den stigande salthalten i Medelhavet. Medelhavet har alltså de facto blivit saltare sedan Assuandammen togs i bruk i Egypten 1971. Uppdämmandet av Nilen har alltså minskat mängden sötvatten som rinner ut i Medelhavet. Men Johnson, han såg inte problemet ur Medelhavets och Medelhavsländernas synvinkel. Han oroade sig för att det allt saltare vattnet i Medelhavet med tiden skulle läcka ut i Atlanten och göra också den saltare, vilket kunde ha ödesdigra följder för den termohalina cirkulationen, alltså havströmmarna, i stil med Golfströmmen. Vilket, menade Johnson, kunde utlösa en ny istid. Och lösningen på det här, enligt R.G. Johnson, täpp till Gibraltar sund. Johnson menade att det brådskade med projektet. Vi måste skrida till verket medan det ännu finns oljeresurser att bygga med innan istiden sätter in och samhället störtas i kaos. Nå, vi vet ju nu att en ny istid inte är det vi behöver oroa oss för. Snarare det motsatta. Så en eventuell damm över Gibraltar skulle nog handla mer om att rädda Medelhavet och Medelhavsländerna från Atlantens intrång, inte tvärtom. Okej, men låt oss tala business, låt oss tala pengar då. Vad skulle en sån här damm kosta att bygga? Det är omöjligt att säga exakt. Det finns inga seriösa, pålitliga kalkyler om saken. Men ska vi nu utgå från någonting som redan existerar så... Ja, det har beräknats till exempel att de tre ravinernas damm i Kina kostade omkring 28 miljarder dollar att bygga. Och då talar vi bara om de direkta byggnadskostnaderna. Där ingår ännu inte indirekta kostnader från dammens miljöpåverkan och dylikt. En damm tvärs över Gibraltar sund skulle, ja, no, den skulle bli otroligt många gånger dyrare än de tre ravinernas damm i Kina. Ja, men ändå, tänk nu på all den härliga energi som ett vattenkraftverk vid Gibraltar skulle generera. De tre ravinernas damm i Kina producerade mer än 103 miljarder kilowattimmar energi bara under 2021. Den dammen är 2,3 kilometer lång. Gibraltardammen skulle bli 5 gånger längre än de tre ravinernas damm i Kina. Och på den här skalan 5 gånger större, 5 gånger mer kraft, så där grovt sett och avrundat, skulle Gibraltardammen ge så där 515 miljarder kilowattimmar per år. Det är tillräckligt med el för att tillfredsställa det totala behovet i hela Spanien, Marocko, Portugal, Algeriet, Grekland och Israel och lite till. Inte illa. Så varför gör vi inte det här då? Varför dammar vi inte av Hermann Sörgels dröm om en damm tvärs över Gibraltar och samtidigt gör vi slut på Venedigs oro för att sjunka i det stigande havet med mera? Nå, det där. Var ska vi börja? Kanske med att vem ska bygga den här dammen? Spanien och Marocko? Det vore ju logiskt i och med att de ju förfogar över Gibraltar sund. Men, tja, no, de har ju de facto i årtionden försökt komma överens om att bygga en tunnel eller en bro över Gibraltar utan nämnvärda framsteg. Och i dagens politiska klimat så skulle det knappast vara lätt att övertyga spanska skattebetalare om att finansiera en fysisk förbindelse till norra Afrika som redan nu förser Spanien med stora mängder invandrare, vilket som vi vet inte alltid är populärt. EU skulle sannolikt också tacka nej till att finansiera ett sådant megaprojekt av liknande orsaker. Men den riktigt stora stötestenen för att dämma upp Gibraltar är nog trots allt sundet självt. Gibraltarsund, Njörvasund, som vikingarna kallade det, må vara blygsamma 13 kilometer tvärs över, men det är väldigt djupt. 900 meter som djupast. De djupaste bropelarna som existerar i världen just nu är bara drygt 100 meter eller så. Och det är bara pelare. Att bygga en solid damm 900 meter hög under vattnet, ja, no, tanken svindlar. Lägg sedan till att havströmmarna i sundet är mycket starka och att området ofta drabbas av jordbävningar. Så ja, no, helt omöjligt skulle det ju inte vara, men inte långt ifrån faktiskt. Effekterna på miljön skulle också vara dramatiska om man täppte till Gibraltars sund. Otaliga arter av fisk och val migrerar jämt och ständigt till och från Atlanten. Till exempel byggandet av de tre ravinernas damm i Kina fick karpbestånden i Yangtze-floden att kollapsa. Yangtze-flodens endemiska delfinpopulation dog också ut helt och hållet. Och det är bara början på en lång lista. Och det säger ju sig självt att alla djur och växtarter som just nu lever i Medelhavet skulle ha väldigt svårt att klara sig om vattennivån sjunker med 200 meter och det återstående vattnet blir hypersalt. I praktiken skulle det förvandlas till en jätteversion av Döda havet, som inte heter Döda havet. Helt för skojs skull. Ja, och alla de här gamla kuststäderna, inklusive Venedig, som med ens inte mera skulle ligga vid havet, utan kilometervis uppe på torra land. Det skulle ju knappast göra underverk för turismen när havsutsikten försvinner, kunde man ju tänka sig. Summa summarum kan man väl säga att den här sortens megaprojekt alltid ser bättre ut på pappret än i verkligheten. De skapar oftast flera problem än de löser. Ta nu Aralsjön till exempel, som ännu på 60-talet var världens fjärde största insjö, men som det nu bara återstår en liten pöl av. Men den storyn om Aralsjön, det får bli ämnet för ett annat kvanthopp. Det här avsnittet och hela det här året är nu slut för kvanthopps del. ett stort tack till alla er som har lyssnat och till er som redan har skapat ett YLE-konto. Ni andra hinner ännu. Det är superenkelt och gratis och har en massa fördelar. Väl mött igen år 2024. Vi ska se till att göra det till ett gott nytt år för oss alla. Markus Rosenlund, så heter jag. På återhörande. Hej så länge.